Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till veckans rykande färska avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson?
Skit.
Va?
Nej, jag är så förbannad.
Nej, men vad har hänt nu då, bubben?
Nej, men alltså i det stora och det lilla. Jag tycker, vet du vad, ibland är det skönt att bara vara arg på någonting som är helt meningslöst.
Oj då.
Och särskilt med tanke på dagens ämne så är det så in i helvete kul att jag ens kan sitta här och vara arg när det finns vissa saker som...
Man kan ha riktiga problem.
Men, nu måste jag ändå fråga dig. Du vet ju att jag hatar p-botor.
Ja.
Jag mår ju fysiskt dåligt. Jag mår psykiskt dåligt. Jag klarar inte fan inte av att få en p-bot. Och jag har lovat mig själv.
För dig är det ju det nästan, inte riktigt, men nästan snäppet värre än att slänga mat.
Ja.
De ligger ju tävla på första platsen.
Slänga mat och få en p-bot. Ja. Det finns ingenting som är så jävla onödigt och dumt.
Nej, kan man argumentera för barnprostitution?
Ja, och sen igår så var jag och handlade på en liten affär i Flen.
Ja.
Och sommarstället, eller vad jag säger, har ju mitt torp där inte så långt därifrån. Och på den här parkeringen då, som är enormt stor. Parkeringen är liksom, ja, vi pratar att den åtminstone tar 250 platser.
Ja.
En enorm parkering.
Just det.
Och sen så kom jag dit en udda tid, förmiddagen, 10. Så att det var en bil, och det var min.
Och då drog inte du igång p-skiva och grejer, tänkte. Det var inte som slog.
Exakt. Då gick jag in. Kommer ut i bilen, p-bot. Jag har aldrig lagt i, det finns ingen p-min, finns ingen sån här Easy Park-symbol, finns ingenting.
Nej,
då var det just det.
P-skiva.
Men har jag rätt att tycka att det är onödigt när det finns 250 lediga platser? Jag tog en bild på min säkert bil. Och sen är det bara ett hav av parkeringar.
Ja, men då måste jag...
Har jag rätt att bli extra förbannad? Eller ja, är det liksom, jag fattar att jag gjort fel.
Det är klart. Det är klart att du får bli. Men jag kollar bara så att jag förstår det tydligt. Du är förbannad.
Jag är förbannad.
Ja, men du är inte förbannad på någon. Du är bara förbannad liksom. För att bli förbannad på skylten eller bli förbannad på
han som... Jag kan ju inte bli arg på han som gör det, för han har ju fått en order. Jag är möjligen förbannad på företaget som står bakom också. Som säger så att... De kanske kunde ha fått så här, ha lite feeling. Fast å andra sidan, var ska man dra den gränsen?
Ja, då blir det ju lite sågepolitik och risk för att...
Men hade jag så här, om jag nu som vi här när man poddar ska försöka hitta en parkering. Nu är det ju, vi sitter ju mitt emot ryska ambassaden och det har ju varit ett jädra pådrag. Jag är ofta nu när vi är här.
Och där ställer man ju inte bilen utanför grinden och tänker...
Nej, det gör man ju inte. Och nu är det ju Ukraina, de stod väldigt mycket demonstrationer.
Ja,
och idag var det fullproppat.
Bomrisk och grejer.
Så att jag fick ingen P-plats. Och då kan man ju så här, någon gång har det hänt att jag bara... Nej, jag hittar ingen. Jag får ta en bot. Eller jag parkerar för nära en korsning. Då är det så här, då ska man bara
medveten risk liksom.
Men när man står en bil bland 250 platser och inte har vridit i p-skivan. Jag är inne och handlar i exakt 12,5 minut. Kan du inte förstå att man blir extra arg?
Jo, jag hör dig. Jag hör dig, kompis.
Men säg något smart då. Hur ska jag ta det här framöver? Hur ska jag bearbeta det här? Jo, jag vet hur vi ska bearbeta det här.
Ja, faktiskt.
Vi ska sätta det i relation till saker som är problem på riktigt.
Tacksamhet är alltid ledtråden.
Ja.
Och om du inte kan komma dit på en gång, då har jag en gammal fuskgrej som vi brukar göra när jag håller kurs. När deltagare kommer sena och är sena för att det har strulat med bilen eller sådana där saker. Då brukar jag alltid ha en hög post-it-lappar och så ber jag dem skriva vad de har för någonting på en post-it-lapp. Och sen så säger jag så här, du får hänga den här utanför dörren, det här problemet du har. Att du är förbannad på barnen eller att det var fel på tunnelbanan. Och sen går vi in och håller kurs. Men du får bara hänga den här om du är beredd att lämna det här problemet här ute. Och sen när vi är klara, kan du plocka upp den? Om du vill fortsätta vara på barnen så hänger den här. Du kan ta den här.
Ja, det är bra. Jag brukar hänga upp mina i trät och så här. Men det är ju mest också, och jag är egentligen mest förbannad på mig själv. Men nu skiter vi där.
Ja, det drabbade ju ingen fattig, som min morfar brukar säga.
Det så jävla dumt. Och jag borde ju ha sett att det stod p-skiva någonstans.
Ja, men nu kan du det.
Nu så ska vi prata om ting som är helt beundransvärt magiskt. Ja. Vill du göra en liten på här?
Nej, det kör. Vi kan komma igång lite.
Nu vill jag höra här.
Ja, men jag är så dålig på namn. Jag kommer inte ihåg efternamn. Jag måste googla på efternamn. Faktiskt googla på kurser för att bli bättre. Hur kommer man ihåg folks namn? För jag är så jävla dålig på namn. Men det,
visst, det är enkelt att du frågar gästen.
Ja, men det blir väl jätteoartigt.
Ja, men det är redan, du är ju redan avslöjad.
Jo, men du hade ju kunnat bara hjälpa mig och säga. Ja, liksom. Ja, ja. Okej, okay, men du får den i alla fall då. Vi välkomnar från Missing People, Claes Samuelsson. Tackar, tackar. Hej Claes, välkommen.
Tack för det.
Du är ju på sista etappen här, har jag förstått. När vi sänder detta, är det inte många dagar kvar innan det är dags för dig att lämna ifrån dig liksom peruken?
Jag trodde du skulle, du menar att jag skulle dö.
Nej, det hoppas jag inte.
Nej, jag, om du pratar om Missing People så har jag suttit i styrelsen där nu i snart 3 år. Mm. Och jag hade egentligen ett förordnande på 2 år. Mm. Men har suttit 1 år på övertid. Så att vid årsmötet nu i april, då kliver jag av efter 3 år. Så att då är det färdigt. Mm. Den delen.
Jag har
då försvinner jag därifrån, kan man säga.
Just det. Ja. Mm, okej, det här skämtet kommer att kunna må gå ner.
Ja, nej, men här finns det ju 1000 frågor att ställa.
Okej.
Okay. Eller jag känner så. Jag är så fascinerad. Varje gång när man ser när ni har varit ute och man tittar på de här otäcka försvinnandena som har skett, så tänker jag alltid, och min fru och jag, vi har pratat om att vi ska, nu borde vi ta kontakt med Missing People och se om vi kan hjälpa till liksom, och hur gör man. Men sen så slutar det här aktuellt rapport eller det här reportaget, och sen så kommer man på någonting annat. Men sen nu
får du parkeringsböter, så handlar allting om det plötsligt.
Ja, precis. Igen, liksom. Ja, så börjar jag tänka. Nej då. Men ni gör ju ett fantastiskt jobb ni gör. Ni hjälper ju polisen. Jag vet att du har mycket siffror med det. Ni har ju varit helt fantastiska. Så jag undrar bara, hur kommer det sig att den här organisationen startade, och vad krävs det för att få vara med, så att säga?
Vi börjar med det senare, tycker jag, för du är så välkommen, Mattias. Först kan du bli medlem, kostar 350 kronor för ett år. Sen kan du ju bli månadsgivare. Mm, det är ju en ekonomipodd där, eller hur?
Jajamän, ja. Det,
sen kan
jag.
Du bli sponsor, ditt företag kan ju sponsra.
Mm.
Och sen kan du anmäla dig som... Här,
ni driver här i en förening då, låter det som.
Det här är en ideell förening, absolut.
Ja. Men vad ska ni med pengarna till? Vad gör pengarna då?
För att bedriva verksamheten.
Ja.
Det kostar lite pengar att arrangera sökinsatser, få ut folk. Det kostar att ha IT en stor kostnad för oss. Vi har ett litet kansli med 2 personer. Det är de enda för övrigt som har en lön. Alla andra jobbar gratis.
Ja.
Så... Nej, vi behöver alltid pengar, och vi får ju inga statliga medel på något sätt heller, precis som sjöräddning, utan vi får gå runt på det jag sa, månadsgivare, sponsorer, medlemmar och så, ja, ut och tigga pengar.
Men man vill ju veta massa, men det här med att ni inte får några statliga pengar, om man jämför med sjöräddningen. Sjöräddningen var ju, nu om vi ska fortsätta ordresorna, i blåsväder, nej, jag vill lägga ner dem. Men att det var liksom att polisen hade åsikter om att de drog ner och så vidare, att man behövde sjöräddning och så vidare. Och så, men vi är ju en frivillig organisation, det är ju inte vårat jobb att ta över ert arbete. Finns det inte någonting att det här borde vara statligt? Liksom, varför ska det behövas en förening som gör ett jobb som jag tycker på något sätt ska ingå i det här skyddsnätet, som innebär liksom att vara ett samhälle? Tycker inte du att det är lite kritik mot oss andra att det här ens ska behövas med ett initiativ?
Kan inte du ta det med politikerna?
Mm. Men du håller med mig?
Ja, jag skulle gärna se. Jag tycker vi gör en jätteviktig insats, och vi har ett otroligt starkt varumärke. Jag har fortfarande inte träffat på en person som inte tycker att vi gör ett bra jobb.
Mm.
Men alla som sagt jobbar gratis, och vi gör en viktig samhällsinsats. Så att på något sätt så håller jag med dig.
Men vad är svaret då? Om du skulle, jag förstår att det är ganska komplext, men vad säger politikerna då? Vad är svaret till att inte den här finansieras statligt?
Jag vet faktiskt inte. Vi har ju funnits i över 10 år. Du frågade lite hur det startade också. Vi firade 10-årsjubileum i fjol, och vi har aldrig haft något stöd från staten, utan vi har ju varit självgående och levt på de här delarna som jag säger.
Mm. Kommer det från något annat land från början som heter Missing People, eller är det grundat i Sverige? Eller?
Det är grundat i Sverige. Det finns någon slags Missing People i England, vet jag. Men det är inga som vi har samarbete med eller som vi kopplas ihop med. Utan det här är helt och hållet en svensk riksorganisation, får man säga. För vi finns faktiskt i hela Sverige.
Mm. Och hur började det då?
Det började för 10 år sedan i Göteborg. Vi har en kvinna som var med och grundade, som heter Anki Dahlberg, vars bonusbarn Tony försvann. Och hon var ute och letade, och fler anslöt sig, och det var väl det första fallet. Det var ett, ytterligare ett fall ganska nära i tiden. Och då kände de i Göteborg att, herregud, vi borde egentligen göra något vettigt av det här och bilda en förening. Så att man får lite ordning och reda på det hela. Så där någonstans startade det för 10 år sedan. Vi är inne på 11:e året nu då. Och sen har det liksom växt med åren. Så att idag så består ju Missing People av ett 20-tal olika regioner från söder till norr.
Och vad gör man en vanlig dag på Missing People? Om man är en del av detta eller vill vara en del av detta? Kan liksom beskriva. Jag får en bild av man ser sån här rapportnyheter att det går omkring folk i någon typ av skallgångskedja i skogen.
Ja, det är ju den traditionella bilden. Ja. Som man ser en skallgångskedja i skogen. Och det händer ju också. Men vi kan väl säga en vanlig, det finns inga vanliga dagar egentligen. Mm. Men man kan säga så här, att när en människa försvinner så görs ju en polisanmälan. Och i vissa av de här fallen, jag har hört att polisen säger att det försvinner mellan, jag har hört siffran 7000, jag har hört siffran 9000 människor om året i Sverige. Det är en väldigt hög siffra. Många kommer ut tillbaka direkt efter en anmälan och så. Men vi på Missing People, vi får in ungefär drygt 500 om året. I fjol hade vi 542 så kallade ärenden som kom in till vår jour. Mm. Vi har en jour som är bemannad 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
Mm. Så jag får bara säga de här 7000 du pratar om, det är väl också en hög kvot av barn som där föräldrar går isär och pappan eller mamman drar utomlands för barnet, så att säga. Ja. Det tror jag har hört en väldigt otäckt hög siffra på.
Den där siffran gäller ju alla former av försvinnande.
Människor som inte vill bli utvisade kanske också, som håller sig gömda för att inte ska hittas och så vidare. Så att det,
ja, men vad sa du, ni hade 500 då?
I fjol hade vi 542 ärenden och av de 542 ärenden så ledde 314 då till en aktiv sökinsats. Mm. Men om man ska dra det kort, så det kommer in en anmälan till oss och då kollar vi alltid med minst 2 anhöriga till den person som har försvunnit och med polisen, för vi gör ingenting utan polisens godkännande. Mm. Vi är väldigt mån om att vi har en bra kontakt med
och
polisen.
Och får jag fråga, det går inte åt andra hållet? Det är liksom att polisen ringer och säger att nu har det hänt här.
Det händer, ja. Mm.
Och varför är det så viktigt för er att kolla det då? Så att ifall man inte tänker, alltså vad är,
att folk försvinner har väldigt många olika förklaringar.
En del kanske vill försvinna. Liksom.
Exakt. Mm. Jag sa att det här blir ett väldigt seriöst program, men jag kan dra en rolig historia. Vi fick ett brev en gång från en person som skrev så här ungefär, lite fritt översatt, att jag är så trött på min omgivning. Jag tänker försvinna ett tag. Så jag vill bara att sök inte efter mig.
Nej.
Det är inga problem, jag är snart tillbaka. Men jag behöver lite andrum, jag behöver komma bort ett tag. Så honom sökte vi inte efter.
Kom det in någon? Var det någon som sökte efter honom?
Nej, vi la aldrig ut en efterlysning heller.
Nej, just det. Nej. Men det är ju tråkigt, tänker jag. Om man ska titta på i den burken då. Det vore väldigt tråkigt om jag försvinner för att bli lämnad i fred. Och sen är det ingen som letar. Det är lite som när man blir förbannad och stolpar ut och smäller igen dörren. Och sen är det ingen som kommer efter. Står man där ute utan jacka och tänker, men vad fan, ska det inte komma någon? Och liksom, hoppas ju att någon letar efter den när man försvinner. Ja. Kan man väl säga.
Mm. Men ofta så har ni, eller alltid då säger du, så har ni, då ringer ni till polisen och verifierar någonstans.
Ja.
Då, liksom. Och har ni någon så här...
Får de säga sådana saker?
Får de bekräfta sånt, liksom, tänker jag. Det är väl sekretesshandlingar.
Ja, vi vill ju bara ha ett ja eller nej. Alltså, om det handlar om något brottsligt bakom så kan det vara så att då vill inte de att vi klampar in på något sätt.
Nej, just
och då
det.
Gör inte vi någon sökinsats heller. Så de berättar ju inte allting om de nu känner till det här försvinnandet. Om det är något konstigt. Utan då får vi bara att nej, den här behöver ni inte söka efter. Det är sitt. Ja. Mm. Men om det är så att någon har försvunnit på riktigt, om vi säger så då. Och vi behöver söka. Då ska vi kunna inleda en sökinsats inom 6 timmar, brukar vi säga.
Mm.
Och då har vi fått ett godkännande av 2 anhöriga och av polisen. Och då det första vi gör är att vi lägger ut en efterlysning av den här personen på vår Facebook-sida. Som faktiskt läses av upp till 1,5 miljon människor.
Mm.
Och det löses många fall. I och med att det kommer upp en bild och namn och vem som har försvunnit.
Mm.
Och löses inte fallet där så kan man då dela upp det i, nu ska jag försöka göra det enkelt. Man kan göra ett internsök eller ett externsök. Och internsök, då handlar det om att sitta vid telefonen och vid datorn och leta efter vänner till den här personen, försöka ta reda på vart var han när det här, ja, informationsinsamlingen är ju viktigt i båda fallen, men internsök, då ringer vi runt och jagar vänner och anhöriga och försöker lokalisera och kanske spåra den här personen som har försvunnit.
Ja. Man kan inte gå ut i skogen om man inte vet vilken skog man ska gå till. Liksom.
Nej, men sen kommer vi till ett läge där, och det kan ju vara ganska tidigt, att någon har försvunnit vid en viss plats och då blir det ett extern sök. Och det är ju den bilden som ni har och som de flesta har. Alltså vi går på rad ute i skogen med 1,5 meters mellanrum och letar genom ett område. Som är då är ganska väl tydligt satt var den här personen försvann utifrån de uppgifter vi har fått fram.
Men där tänker jag att det borde bli ett samarbete med polisen på plats också då. Alltså många gånger.
Så kan det ju vara. Polisen
finns
också.
Att de är där och att ni kan synka vart ni har varit då.
Fast det är inte så att polisen går med i vår skallgång, utan vi får ett område som vi själva har lokaliserat med hjälp av polisen att söka igenom det här området och då gör vi det.
Och när man ser filmer, är alltid en dålig källa till information, men då är det alltid så här att folk ringer oroliga och så säger de så här, de måste ha varit borta i 72 timmar innan vi ens liksom tar upp den här frågan, eller 48 timmar, eller vad det brukar. Det är som att det finns en tidsgräns innan det ens är någon poäng att ringa. Liksom. Är det så för er också? Alltså hur länge, eller är det där någon gammal myt? För man tänker också att...
Det borde väl vara från fall till fall, tänker jag.
Ja,
är det någon som har avvikit från en förskola så är det ju akut. Liksom.
Mattias har ju helt rätt. Det är ju från fall till fall. Och är det ett barn, då prioriterar polisen det också. Då är det ju snabb sökinsats på en gång. Om det är lite barn som har försvunnit. Är det en lite äldre person, kanske ålderstigen och lite dement, som har förvirrat sig iväg, då är det också ganska snabbt att söka reda på den. Men sen kan en sökinsats kan ju också vara att, alltså polisen har ju, jag vill säga, knappa resurser. Nej, men vi har ju mer och mer med åren blivit en anhörig organisation, lika mycket som en sökorganisation. Vi har ju väldigt bra kontakt med de anhöriga. Och på något sätt så vill ju de få ett avslut. Helst att det är ett positivt resultat, att man hittar personen levande och vid liv. Vilket vi faktiskt gör i 80% av fallen. Det är det som är det glädjeämnet i det här. I allt det tragiska. Nej, men då, polisen ger ju upp efter ett antal dagar om det inte finns något mer att söka. Men vi ger ju aldrig upp. Vi fortsätter ju att söka. Hur länge som helst. Vi har ju fall som är flera år gamla. Men kommer det in något nytt tips eller någonting, ny information som gör att okej, vi ger oss ut och söker igen. Så vi slutar aldrig leta.
Men vem bestämmer? Det måste vara hemskt med tanke på begränsade resurser att någon gång måste man ju sitta och göra en fördelning. Är det mormor Svea eller är det Felicia vi ska leta efter idag? Liksom, vem av de här är begränsade resurser? Man har inte många frivilligarbetare. Vem bestämmer? Är det någon kommitté eller är det du som får liksom singla slant? Eller?
Det är jag. Nej, så fungerar det inte. Utan vi har ju vår jour som då gör förberedande arbetet. Man lägger alltså ut först på en efterlysning på Facebook-sida. Och sen går detta ärendet över till respektive region.
Okay, just det.
Så då är det regionen som tar över. Och där finns det då utbildade volontärer. Vi har ungefär 300 sådana runt om i Sverige. Och de tar då hand om fallet. Och de gör bedömningen hur det ska prioriteras. Hur många som ska med och så vidare.
Och det där måste ju vara superviktigt med att de är utbildade. Just att kunna hantera anhöriga i en sån situation. Alldeles oavsett liksom, från försvinnandet till det eventuella svaret som kan ju vara både fantastiskt men också jävligt illa. Och alla de där kräver ju sin...
Så är det. Och där har vi en noga uppdelning. Alltså när vi inleder en sökinsats så är det alltid tre viktiga personer med. Vi har med en operativ chef som håller det hela och håller kontakt med polisen. Vi har en, och det är konstigt namn, men en administrativ chef. Som har den här kontakten med de anhöriga. Och sen har vi en gruppchef som mer håller i att material finns till hands och att vi får in folk och att om det nu är en skallgångskedja som går att de håller i den. Med hjälp av en eller flera patrullledare. Så är alltid uppdelningen när vi gör ett sök, att det finns utbildade personer som är experter på sitt område.
Men sen kan jag komma... Jag skulle kunna liksom läsa någonting i tidningen och tänka så här, helskotta, det kunde varit min dotter och ringa och liksom, jag är med ikväll. Så eller måste jag gå kurs i 3 veckor för att få vara med?
Nej,
liksom, eller?
Du anmäler dig till vårt register. Gå in på vår hemsida www.missingpeople.se. Där kan du anmäla dig att du vill vara sökare. Vi har faktiskt, hör och häpna, 70 000 människor i vårt sökregister. Och är det då ett försvinnande, ja, i Stockholm eller vart det nu är, eller ute i landet, så får de på den orten som har anmält sig till registret ett sms där de säger att imorgon klockan eller ikväll då och då så sker en sökinsats. Välkommen.
Det är det minsta vi kan göra, Mattias.
Ja, det är det minsta vi kan göra. Det ska jag göra det första jag gör efter vårt snack.
Jag sitter visserligen i styrelsen, men jag är med i sökarregistret också. Ja, absolut.
Jag tänker också så här ekonomiskt då tänker jag. Det är ju, för det här är ju fantastiskt, och då man får in medlemsavgiften, och självklart ska man ju vara medlem då också om man nu anmäler sig som vad heter det,
sökare.
Mm. Så lär man ju också bli medlem. Det får man väl, det är väl,
det vill vi gärna, ja.
Ja, det är väl såklart man ska göra det. 350 kronor kör du. Mm. Men har man då, om man har utlägg, så att jag till exempel har, ja, men jag har en grävmaskin som kanske är bra att ha, eller jag hakar på, men jag måste åka ett antal mil. Kan det bli problem på plats? Eller jag bara menar, hur är folk så där just med pengar då? Alltså vissa kanske, de tar till och med ledigt från jobbet och kör andra i sin minibuss. Eller,
att minst ingen lär dem behöver en kopp kaffe för att värma sig.
Ja, det måste finnas kaffe för alla. Hur liksom,
nej, men om vi
det är kul att höra hur ni finansierar det och hur...
Om vi pratar om de här 300 utbildade volontärerna, så är ju det en blandning av folk som har ett vanligt yrke, men som då behöver gå ifrån kanske, eller inte kan gå ifrån. De personerna får faktiskt milersättning för att ta sig till platsen, men det är också det enda de får ersättning för. Mm. Sen är vi ju sponsrade. Jag säger att vi får inga pengar, men vi har ju ett starkt varumärke och väldigt många tycker att vi är en god insats. Så att vi är ju sponsrade, så till exempel om vi tar Volkswagen, har ju bidragit med några fina minibussar som vi åker omkring med, stripade med vårt namn, och där vi har all utrustning i samband med en sökinsats. Och sen, ja, matbutiker kan sponsra oss med mat när det är en sökinsats, och vi har några företag som sponsrar oss med ficklampor när vi är ute och söker i mörker. Så att där får vi in en hel del som då inte räknas liksom som i reda pengar.
Ja, just det.
Men det kan man också, om man sitter och lyssnar på detta, kanske, och framförallt om det händer någonting lokalt och man märker att ni ska göra någonting, då kanske, ja, jag har inte benen till att kunna hjälpa till på plats, men jag skulle kunna köra över med liksom 100 portioner soppa för att hålla med människorna värme. Då kan man ringa er och säga så här, finns det annat jag kan göra? Liksom? Ja. Jag kan skjutsa och hämta folk från tåget om det är det som behövs, men jag kan inte gå i skogen.
De här regionerna är ganska självgående, och de i sin tur har ju bra kontakt med lokala sponsorer, och då, det är som du säger, vi kan åka till någon... Circle K eller någonting och liksom få korv eller någonting, eller få värma oss när vi är ute. Så att varje lokal region har ju goda kontakter med näringslivet i området. Så att
det måste ju vara häftigt med sådana här grejer, hur folk går samman kring sådana här saker. Det måste vara, med tanke på hur mycket elände vi ser, och grundproblemet här är ju kanske ett elände, men det måste ju vara otroligt värmande, eller vad man ska säga. För när folk väl sluter ihop och gör någonting bra, så blir det en kraft som är enorm. Och kunna få en sån kraft åt någonting bra riktad liksom, måste ju vara otrolig kick att få vara med liksom.
Jag sitter som sagt i styrelsen, så jag är inte ute och letar efter försvunna människor varje dag, men detta engagemang du möter, det är ju det som man blir helt fascinerad av. Mm. Och dessa människor, inte bara de här utbildade volontärerna, utan andra som ställer upp. Sen är det ju så att när en människa försvinner på en liten ort, det vet du själv hur det är liksom, då är det ju fler som ställer upp, för alla känner ju någon då till den här, eller anhörig eller någonting till den som har försvunnit. Mm. Så vi hade ju nu senast, det mest uppmärksammade fallet det senaste året var ju hon Tove i Vetlanda som försvann. Och jag vet inte hur många tusen som kom och hjälpte till i letandet.
Just det.
Ja. Mm. Och det är inte samma i Stockholm. Här känner man ju inte folk, så att när vi ska göra en sökinsats i Stockholm, ja, då kan det ju vara problem att få ihop folk, faktiskt.
Ja, desto större ort, ju svårare är det att få människor.
Så är det.
Ja. Mm.
Men det måste ju också vara, vad ska vi säga, hårfint, eller kan ju också vara lite, ska vi säga, om du har begått ett brott till exempel, så kan det ju också, måste ju vara en ganska stor spänning i att man skulle ju i princip då, jag förstår att polisen gör sitt och de har sina teorier, men det skulle ju i praktiken vara så att när ni är ute i skogen så stöter ni på eventuellt en kidnappare liksom. En förövare.
Ja, det vet jag inte om det har hänt att jag stött på det i skogen, men vi kan, det är ju ofta att vi ser otäcka saker. Och det är ju alla beredda på. Men då har vi stränga regler att om du har en sån här patrull och någon gör ett fynd, då är det stopp på skallgången. Då ska alla stå still, vända sig om. Och så går patrullledaren fram och tittar, vad är det här? Har vi nu en människa som ligger här? Är den levande eller den död? Så att det är inte så att, liksom att alla springer fram och flockas och tittar nyfiket. Utan
men det skulle ju kunna sitta en gärningsmän 200 meter bort.
Ja, det skulle det i och för sig kunna göra.
Har det hänt? Man hör ju historier från USA att det har varit gärningsmän som har varit med i skallgångskedja och sådana saker. Att de liksom har anmält sig liksom för att leta upp sig själva.
Det har sett för mycket serier.
Ja, det senare där, Charlie, det vet jag har hänt. Och nu får jag inte säga för mycket, men det spelas in en tv-serie som kommer att sändas om något år. Som bygger på en bok, säg inte mer, där just en av dem i Missing People's skallgångskedja var
förövaren.
Mm. Mördaren i det här fallet.
Mm. Mm. Och som bygger på en sann historia.
Den bygger på en sann historia.
Ja.
Mm.
Ja.
Så att, men det kan man ju aldrig garantera. Men de här aktiva volontärerna som jag pratar om, utbildade volontärerna, de är ju noga granskade. Ja, de har ju liksom fått lämna in om det finns något brottsregister.
Ja, precis. Nej, men det är ju mest bara den här...
Ja, man vet ju inte vad man får för folk som när man, alltså alla de här som står i sökregistret som vi pratar om, är 70 000.
Just
det kan ju vem som helst dyka upp.
Mm.
Men det la ju sig ut mycket, liksom, jag upplevde för att det var många som gjorde lite egna initiativ till höger och vänster och Facebook och sådana saker. Har ni sett min son och har ni sett min där? Och det varit väldigt mycket, men dela inte detta vidare. Du vet ju inte om den här, liksom, är det någon som har skyddad identitet som de försöker få ta? Alltså att, det finns ju mycket också så här, vem söker man och vad ska man dela och hur tänker man? Vad tänker ni om när ni ser andra som är som? Är det så att man ska säga så här, är det missing people? Nu förstår jag att du inte vill ha monopol, för det är ingen vinstaffär. Men liksom, förstår du vad jag menar?
Men i vårt fall så är det så
att fara.
Det här är ju lite jourens uppgift då, att granska den här personen och med hjälp av polisen.
Mm.
Om det finns, som du säger, om det är en person som har skyddad identitet eller så, då får man ju behandla det därefter.
Mm.
Men sen när vi väl har lagt ut, när allting är grönt och vi har lagt ut på vår hemsida en efterlysning, då är vi ju tacksamma om detta sprids så brett som möjligt. Och jag vet precis när jag var ny i Missing People, jag hade knappt börjat, så hade vi ett ganska uppmärksammat fall i Stockholm där en anhörig var en hyfsad känd musiker som hade otroligt mycket kontakter. Så han la ju ut efterlysning på sin hemsida.
Mm.
Vilket ju var till stor hjälp. Den nådde ju så många människor. Mm. Dels som ställde upp med sökandet. Men sen också att få det spritt. Så att det är klart att vi vill ha hjälp av andra.
Mm.
Men låt oss göra den där bedömningen. Vad är det för någon som har försvunnit? Så att det inte finns någonting konstigt bakom.
Just det.
Mm. Mm.
Okej, men då tänker jag så här då, för att få alltså sponsorer, ni som lyssnar på det här, om ni är företagare, man kan gå in, finns det olika färdiga sponsorpaket eller sker, alltså nu tänker jag inte regionalt, utan om man vill bara bidra till Missing People som organisation, kan man skänka hur lite eller hur mycket man vill, eller har ni några särskilda paket liksom?
Vi har paket. Om du går in och tittar på vår hemsida så finns det tre olika paket som, om du lägger då en viss summa, så får du någonting tillbaks. Du får använda vårt namn, du får ha Missing People på din hemsida och så vidare, och du får ett diplom och allt sånt där. Men vi tar ju emot varenda liten gåva som finns alltså. Mm. Så att det spelar ingen roll.
Och medlem borde väl alla vara?
Eller? I hela Sverige, ja.
Ja.
Ja, det håller jag med dig helt.
Och i registret, har man två fungerande ben, borde man vara i registret i alla fall.
Ja, men hur många betalar medlemsavgift per år ungefär?
Ungefär 4 000, drygt 4 000.
Mm-hmm. Mm.
Och det skulle kunna vara fler.
Ja, om man tänker att det är 70 000 som har anmält sig för att, och det är ju fint, ingen skugga över dem.
Nej.
Men ja, man kan ju ändå tycka där då att...
Men vi har ju en tuff tid just nu, som ni förstår.
Ja.
Så att både medlemsantal och pengar in blir ju svårare och svårare.
Visst är det så.
För vi har kriget i Ukraina och vi har jordbävningen i Turkiet och Syrien. Och jag förstår att det är ju dit mycket av folks välgörenhetspengar går. Det har jag full förståelse för. Så att vi, precis som Röda Korset och annat, känner väl av en viss nedgång just nu i folk sett.
Får man ju ha, man har absolut ju förståelse för. Men samtidigt...
Ja, och dessutom har ju folk mindre pengar i plånboken med elräkningar.
Fast kan man lägga 400 spänn på en p-bot för att man inte har lagt upp en jävla p-skiva, så då kunde jag ha lagt den på 350 spänn istället. Och
var du så här riktig månadsgivare liksom till Missing People? Kanske hade du kunnat sätta upp det som en lapp i fönstret, och kanske han hade tänkt så här, nej.
Han är ute och söker, så här sätter vi
det här, nu har vi knäckt det här. Ni ska ju gå runt, ni ska ju egentligen be att få sponsrat av alla P-bolag. Så att om man har en speciell
app i... Men 20 kronor gick ändå till Missing People.
Ja, eller jag tänker så här, att för er som har den här lappen Missing People, ett verifierat, sitter där, får inga p-boter.
Nej, så då skulle det vara kaos i stan på 20 minuter, kan man säga. Men okej.
Vad då?
Folk, om det inte fanns en straff på följd på hur folk parkerade, då hade folk stoppsladdat på Sergels torg och liksom bara gått in och handlat. Liksom. Det vet vi ju hur länge. Har inte sett några zombiefilmer? Så fort det försvinner poliser, då beter sig folk.
Nu menar jag på parkeringsplatser. Ja, okay. Alltså när man parkerar rätt, fast man inte lägger i.
Men Mattias, jag tycker du sätter upp den här p-skivan och så skickar du in 350 spänn till Missing People istället för till p-bolaget.
Det finns också automatiserade p-skivor.
Jag gör det, ja. Absolut. Det har du mitt ord på.
Ja, nog om p-skivor. Men jag tänker också... Jag lyssnade på en föreläsning en gång, och då fick folk prata om vad de var upp till i världen. Och då var det någon som sa så här, jag är upp till världsfred. Och den här föreläsaren sa så här, wow, coolt. Då så frågade han så här, du, får ställa en följdfråga? Ja, sa hon. Vad heter grannar i ditt trapphus? Och då sa hon, det har jag ingen aning om. Jag pratar inte så mycket med grannarna. Då sa hon, då skulle jag föreslå att du börjar med fred i ditt trapphus. Och sen när du är färdig med fred i ditt trapphus kan du ta dig an Stockholm, och sen kan du ta dig an världen. För fred i världen börjar med ditt trapphus. Och så tänker jag att det är lite här också. Liksom att vi kan ta hand om hela världen, men upplevelsen av maktlöshet, det blir ett råare samhälle, man är orolig för vad som händer och grejer, och pratar om klyftor och så vidare. Att anmäla sig och lokalt göra någonting. Det är klart vi bör skicka pengar till vad som händer ute i världen också, men jag upplever ändå att det är viktigt att jag har någonting. Hjälpa till med läxhjälp i förorten. Var en del av mansjouren. Se till att erbjuda sig och vara med ute och söka. Dels för att göra gott, men bara för att jag ska lägga mig på kvällen och känna lite mindre maktlöshet. Att jag faktiskt på något litet sätt kan vara med och påverka. Och det tror jag är så här, motverkande för alla människor. Mot depression och hopplöshet. Att även om man inte gör något storverk själv, man var bara en person i en kedja, så går man ändå och lägger sig och känner att men jag är ändå... Jag har ändå försökt. Jag har ändå liksom varit den där lilla droppen som urholkar stenen. Liksom.
Men tänk, sätta in i situationen då att du är med ute och söker efter en försvunnen person och ni hittar den här personen vid liv.
Ja.
Vad tror du det ger för känsla själv? Du sover ganska gott den natten, kan jag lova.
Jag tänker också att den här, många av de här hjälporganisationerna är ju, eller alla hjälporganisationer är väl fantastiska. Men för de människorna som som kanske är ensamma i vardagen och sådär, och man mår dåligt av olika skäl, så finns det ju en fantastisk möjlighet här att träffa massa nya kompisar också.
Så är det.
Att få vara med också, i gemenskap liksom. Att,
så. Det är en gemenskap. De här regionerna och de som jobbar tillsammans där har ju en otrolig gemenskap i regel. Men du är inne på något intressant nu också. Du säger folk som är ensamma och så. Och vi har ju haft en viss ökning då förra året. Psykiska ohälsan, inte minst bland unga, slår ju igenom även hos oss. Det ser ju vi och det ser polisen. Och det är där vi har ökningen av antalet försvinnanden.
Precis.
Vad finns det en obehaglig topplista av de vanligaste anledningarna till att en person försvinner i Sverige idag? Eller?
Ja, om du ser åldersmässigt, så är det ju från 11 till 20. Det är ju den åldersgruppen som försvinner mest. Och där har du mycket psykisk ohälsa som ligger bakom. Och sen den andra toppen, det är ju då äldre människor som har demens eller som förvirrar sig iväg någonstans och inte hittar hem. Men där har vi lärt oss, det är lite fascinerande, äldre människor, de går oftast tillbaks till någonting i sitt tidigare liv. Jag vet, jag var i Västerås med på någon övning. Där hade de en karl som försvann, och han hade jobbat på ASE en gång i tiden, och han hade sökt sig tillbaks till deras sommarstugor en bit utanför Västerås, ute på Björnen. Och antingen är de på väg hem till sitt tidigare hem, så att de här som är utbildade sökare, de är i regel proffsiga och de har bra utrustning nu också när vi söker av områden, så att erfarenhet är ju jätteviktigt i det här fallet.
Och alltså, skitnödigt slag för saken, men jag ska också så här, våga i vardagen vara lite mer, alltså jag kan inte, jag är så, Andrea är ännu mer så, min fru. Ser man ett barn som står ensam någonstans, då går vi fram och säger så här, hej du, vad är mamma? Då oftast är mamma bara precis runt hörnan med barnvagnen. Men det spelar ingen roll, man vill inte gå förbi och se saker och börja tänka, jag ska inte stå, det är säkert. Och liksom, och gamla människor, där jag bor på Kungsholm med ganska nära ett äldreboende, då kan jag se liksom någon som har förvirrat sig ner liksom i Västermalmsgallerian i såna här landstingskläder. Mm. Och på riktigt går folk förbi och tänker, jag ska inte stå, hon kanske, hon ser, alltså istället för att...
Bättre att fråga en gång för mycket, ja, än för lite, eller hur?
Ja, jag håller med. Ingen ska gå omkring ut på stan i landstingskläder, då kan man ju liksom utgå ifrån att här är det ju något som kanske är värt att fråga. Om någon blir kränkt över att man reser sig på bussen för att jag är väl inte så jävla gammal, eller jag vet väl vad jag håller på med, eller du ska väl inte komma här gubben när jag... Du vet, jag engagerar lite för mycket då, så får väl någon bli kränkt hellre.
Men det skiljer ju också mycket mellan storstad och liten stad eller litet samhälle. Att i Stockholm har vi ju någon tendens att vara lite mer anonym och inte våga...
Låtsas som att vi inte ser. Liksom.
Ja, man vänder inte, bort man inte ansiktet störa, liksom. Och vill inte störa.
Ja. Och i andra änden, vi som är unga eller gamla eller vad fan vi är, om någon frågar... Var inte så jävla lättkränkt då liksom. Det kunde ju varit så att du var i fara eller oro liksom så här. Skriker du med kompisen och någon kommer och frågar om du är okej, så behöver vi inte liksom lappa till det. Men kan säga tack för att du frågar. Ja, vi kittlades liksom. Det var ingen våldtäkt här. Ja, men skönt. Då är alla nöjda liksom.
Du
det
pratar här
lättkränkthet tycker jag åt båda håll.
Det handlar väldigt mycket om de som är med i Missing People är ju oftast människor med ett väldigt stort hjärta. Och innan vi slutar det här programmet så småningom så jag måste bara få liksom lov. Vi har ett gäng ambassadörer, kända personer som har ställt upp, som har det gemensamt att de har ett starkt engagemang för det vi gör och de har ett stort hjärta. Och vi har, hur det heter, Björn Ulvaeus är med. Armand Duplantis, Lars Lerin, Jill Jonsson, Gladys de Pilar och familjen Bagge. Och lite så jag vill på det här sättet också tacka dem, för att de bidrar ju på sitt sätt. En del med att vara engagerad. Jag vet, Lars Lerin, han har ju skänkt 2 tavlor. Vi pratar om, det är ju en ekonomisajt det här. Och det är ju bara, tack Lars Lerin liksom. Hans tavlor, det bara smäller till. Vi har haft 2 auktioner som hans tavlor har sålt och gett oss jättemycket pengar som vi använder nu i den dagliga verksamheten. Så att, de är också viktiga faktiskt.
Fint.
Ja, det är fint.
Ja, hörni,
alla kan göra något.
Vi försökte göra någonting litet med det här avsnittet. Hoppas du som sitter hemma, om du känner att det är lite tungt och deprimerande därför att räntan har dragit iväg och elen är för dyr och man vet inte vad som händer i Ukraina, då kan man liksom ett sätt att lätta upp sitt liv lite paradoxalt nog är ta dig an en liten stund något större problem än dina egna problem. De har en tendens att fejda bort den där parkeringsböten när man faktiskt ser att det finns människor som på riktigt behöver hjälp och att man gör någonting med det. Så ta den chansen. Bli medlem, bli sponsor eller åtminstone vara med i registret och håll hand med mig och Mattias och gå ut och hitta de här personerna som faktiskt förtjänar att komma hem till sin familj.
Amen.
Tack för att du kom hit.
Claes, det var nära att ha dig här. Tack så jättemycket och allt gott till organisationen.
Och hoppas det går bättre med dina p-böter i framtiden.
Tack.
Jag ska ge dig ett tips sen.
Ja.
Vill du höra nu?
Ja.
Jag är ju värmlänning från början. Jag kan fortfarande prata en del värmländska. Och när jag hade bott i Stockholm i, ja, kanske var det 3 eller 4 år, så skulle jag var journalist på den tiden och skulle upp till Börshuset som då låg i Gamla stan. Det var ju, precis som du säger, det var ju fullt parkering överallt. Så jag ställde mig på en busshållplats, vilket man ju inte ska göra. Och kom ut då efteråt, mycket riktigt. Jag sitter ju i P-boten och P-vakten går en bit längre ner och jag springer ner och säger, Dö, vad är detta för nu? Jag parkerar ju där, det stod ju P. Ja, men snälla du, det är ju för bussar. Bussar? Har du speciella platser för bussar? Sa jag. Så suckade damen och så rev hon p-boten och sa, åk hem till Värmland med dig. Så att vi kan träna lite värmländska sen du och jag.
Det
är ett sätt att bli med p-boten. Tack ska ni ha, pojkar. Ja,
tack så jättemycket.
Podplay.